Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människoöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn, bara på Storytel.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Por parte del Atleti de Bilbao. Iraizón en la portería. Vuelven los cuatro atrás. Iraola, Equiza, Morevieta, Orteneche. Con Javi Martínez y De Marcos en el doble pivote. Susaeta, Gabilondo, Muniain en el enganche. Y arriba Fernando Llorente. Va a jugar Duché bajo palos. Qué bien ahora. Uy, qué bien Llorente. Para De Marcos. Pisa área De Marcos. El centro con la derecha. No llega Llorente.
¡Uy, qué golazo!
¡Madre mi vida! ¡Qué golazo acaba de marcar el Atleti de Bilbao! ¡Impresionante! Porque parecía que la pelota podía ser un milagro que entrara, pero como entró, como un obús, la enganchó de volea según caía. Y qué golazo acaba de marcar el Atleti por medio de Gabilondo, con la zurda. Cómo llegó ese centro pasado al que no pudo llegar Fernando Llorente. Increíble para verlo una y otra vez.
In 1936, civil war erupted in Spain. It was exceptionally vicious, setting family against family, communist against fascist, believers against atheists.
Jag brukar tjata om att alla som verkligen gör allt de kan med vad de har är värda respekt. Inget lag är ett bättre exempel på denna tanke än det vi ska prata om idag. De har till och med satt upp hårda regler om vad de får ha. Tränaren under den här säsongen är också ett bra exempel på att arbeta med det man har. Skillnaden mellan honom och många andra tränare är dock att han kräver mycket mer av det han har. Och vad han får är ett spel som gjort honom mytologiserad i hela världen av i princip alla andra tränare.
Ja, alltså alla fotbollsklubbar är speciella. Det är min övertygelse och egentligen utgångspunkten för allt vi gör med When We Were Kings. En stor del av det är ju att försöka skildra det som är själva kärnan i olika fotbollsklubbar. Vi berättar om platserna de kommer ifrån och villkoren som råder där och fotbollen som spelats och identiteterna som vuxit fram. Och trots då att så många nu för tiden verkar så lika vid första anblicken så har fortfarande alla fotbollsklubbar sina speciella traditioner, sin egen särart, sina specifika anledningar att känna stolthet över vilka de är och var de kommit ifrån. Men även om alla fotbollsklubbar är speciella så är vissa lite mer speciella än andra. Och idag ska vi prata om det jag verkligen ser som hela världens allra mest speciella, ja, unika elitfotbollsklubb. Athletic Club från Bilbao.
Men låt oss börja den här historien med ett presidentval på våren 2011 när en gammal storspelare kom in med en idé, va?
Ja, en idé eller en vision med, ja, men en tydlig sorts dragplåster. För ja, men ifall vi går fram från våren 2011 till sommaren 2011 så håller då presidentkandidaten Josu Urrutia presskonferens. Och det är redan känt att hans avsikt är att utmana Athletic Clubs sittande president, juristen Fernando Masua. Och på ett sätt är läget ganska svårt för Urrutia, för Athletic Club mår rätt bra på alla sätt och vis. Men han har då med sig sin status och sin egen historik, för det här är ju inte då någon jurist, utan det här är en av klubbens största legendarer. Han var liksom 26 år som spelare i klubben på alla nivåer, spelade 348 gånger för A-laget och sa exempelvis nej till intresse från Real Madrid, eftersom att han minsann satte stolthet i att försvara Athletic Club, deras ideal och deras värden. Så visst fanns det saker som talade för Urrutia, men han behövde något att hänga upp sin kandidatur på. Och för Athletic Club är det ju liksom inte ett alternativ att locka med någon Galacticos-värvning från en spännande storklubb i en annan liga. Det alternativet finns inte. Och därför tenderar det att bli tränare som får fungera som någon typ av valfläsk ifall vi ska vara lite ogina. Någon typ av garant för en idé och en ideologi om vi ska vara generösa. Och Urrutia hade gått grundligt tillväga. Han hade verkligen funderat på vilken tränare som skulle passa bäst för det han ville uträtta. Och han hade konsulterat bland annat Pep Guardiola och Jorge Valdano. Och till sist hade han bestämt sig för att det var en säregen argentinare som han skulle försöka liera sig med. Och det var någonstans första steget att bestämma sig för vem det här skulle bli. Sen var såklart andra steget, det ännu viktigare klivet, att övertala tränaren i fråga om att ställa upp. Och det här är en av de absolut sista dagarna i juni 2011. Och Josu Urrutia håller den här presskonferensen där han tillkännager att om han väljs till klubbpresident, då kommer Marcelo Bielsa bli Athletics nya huvudtränare. Och när han fick en del följdfrågor så var han ju tvungen att erkänna att nej, det finns inget avtal skrivet. Det är liksom inte ett kontrakt signerat här. Men Marcelo Bielsa har givit sitt ord på att gå in i det här samarbetet. Och trots att fotbollsvärlden blivit så flyktig, så nyckfull, ja men så ohederlig, så var minsann Marcelo Bielsas ord värt lika mycket som en underskrift, för Marcelo Bielsa var ju en hedersman. Och Marcelo Bielsa slänger sig inte med ord och löften lättvindigt.
Alex?
Yes!
Som du vet är vi ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig är över 18 år.
Det är vi verkligen. Den fina 90-åringen Stryktipset.
Ja.
Och stödlinjen.se finns ju där för dig om man har problem med sitt spelande.
Exakt. Och vi firar ju det med att låta lyssnarna dra sina bästa 90-minuters historier på Stryktipset.
Så är det.
Och det vill vi gärna ha fler historier, så skicka in dem på kings@perfectdaymedia.se så får ni en t-shirt för varje publicerat inlägg.
Mm.
Och idag så har vi en historia från Perra som går så här. Året är runt 2010. Jag och alla mina polare var fattiga studenter. Jag tillbringade helgen med en av mina bästa polare, Ragge. Vi hade inga planer för denna lördagen, så jag kom med ett förslag om att dra en rad på Stryktipset. Men Ragge säger, okej då, men bara så du vet så har jag inte så här jättemycket pengar nu för tiden. Vi gled in på den lokala spelbutiken och vi har blivit enade om en 128 kronors rad. Precis när vi ska sätta vår kupong så får Ragge ett samtal i telefonen. 5 minuter senare så har han pratat färdigt och jag hade skrivit färdigt vår kupong. Vi delade på betalningen och fortsatte dagen mot matchstart. Om jag minns rätt så var detta en helg med FA-cupen och många matcher var svårtippade. Vi följde matcherna med stort intresse. När det närmade sig slutet märkte vi ta med fasen att vi hade 12 av 12 rätt. Sista matchen som spelades klockan 18 var Manchester United mot det blåbärsgäng. Vi hade spelat ett kryss och matchen stod 0-0 i 73 minuter. Potten på oavgjort var 1,2 miljoner och jag ringde mamma och frågade vad hon önskade sig i födelsedagspresent.
Det ska man inte göra i förtid.
Nej, det ska man inte göra.
Nej.
3 minuter senare gjorde United 1-0. Potten gick ner till 36 000 och vi sjönk ner i varsin ända av soffan. Sista minuterna var ett helvete när blåbärsgänget hade ett träff i ribban och en i stolpen. Men vad fasen, 36 000 delat på 2 blev en rejäl utekväll. Dagen efter, trötta och slitna, gick vi tillbaka med kupongen till den lokala spelbutiken. Lämnade över den och verkade ointresserade. Kan du se om det är något på bongen? Mannen som checkade vår kupong ropade ut: bankvinst? Det är ju för fasen en bankvinst, grabbar. Vi klarade inte av att låtsas och började skratta. När måndagen kom ut så cashade vi ut våra pengar. Och det här är en väldigt fin historia om 90 minuters himmel och helvete, kan man säga. Det finns så många liksom skal runt Stryktipset som gör det roligt i 90 minuten. Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften. Och där har vi pratat om löften som vi har brutit tidigare, men att man alltid kan komma tillbaka och faktiskt lita på Länsförsäkringar.
Verkligen, verkligen. Ja. Jag har varit och nallat på mitt buffertsparande tidigare.
Aha. För något viktigt då, hoppas jag.
Nej, det var inget viktigt. Men nu är det någonting viktigt. Jag ska ju på resa i vinter.
Ja.
Så nu är det 10% ja. Rakt in på buffertsparandet.
Det är ju väldigt, väldigt bra. Men det är ju inte riktigt det, bara det att buffertsparande ska vara. Liksom. Ett buffertsparande har man ju framför allt för när man hamnar i knipa. Alltså. Låt mig lära dig detta, Alex.
Ja, okej. Okay. Ja. Nu är det verkligen husägare mot lägenhetsägare.
Någonting går sönder. Bilen pajar.
Har ingen bil.
Behöver liksom någonting till ungarna. Alltså någonting som händer i farten som man inte riktigt har planerat.
Vet du vad mina ungar behöver?
Nej.
Upplevelser i jul.
Ja. Men du förstår vad...
Jag förstår vad du använder ditt buffertsparande till. Och jag använder mitt buffertsparande till nöjen. Och det måste få vara okej,
Håkan. Ja, nej, men det är helt okej. Okay, men du är inte riktigt buffertsparande.
Ja, det tycker jag.
Ja, okej. Okay.
Det är mitt löfte.
Ja. Att ha roligt för ditt buffertsparande.
Ja, exakt. Okay.
Ja. Men för oss övriga som inser liksom att man behöver pengar i kniviga situationer så är ju Länsförsäkringar din vän i viken.
Verkligen.
Som du alltid kan lita på. Mm. Och du behöver liksom inte sätta av väldigt, väldigt mycket pengar varje månad, utan det kan räcka med en hundralapp. Då har ju faktiskt de möjligheterna att få de här pengarna att växa.
Precis. Och är du ganska ung ute i landet och har ett arbete eller liksom en inkomst och du känner att du har en möjlighet att lägga undan pengar, då räcker med, säg 100-200 spänn. Börja nu. Du vet, du ska bli gammal.
Ja,
när du börjar bli
det.
65-67, då är det där pengar alltså.
Verkligen.
Mm. Börja med ditt pensionssparande eller ett buffertsparande. Och glöm inte att Länsförsäkringar finns där när livet inte blir som planerat.
Nej, och att Länsförsäkringar faktiskt kan hjälpa dig med bank, pension och även försäkring.
Yes.
Så du har allting under ett paraply.
Det har man.
Och vi säger stort tack till våra vänner på Länsförsäkringar.
Tack.
Vi är sponsrade av AirUp, Alex.
Mm.
Detta har jag stor erfarenhet av.
Berätta.
Jag har 3 döttrar som tjatade till sig en varsin sån här flaska. Mm. Och jag var ju skeptisk, naturligtvis. Mm. Som man alltid är när man är äldre och yngre vill ha någonting.
Mm.
Och sen testades detta hemma. De var helt lyriska. Och med tanke på att jag själv är ganska dålig på att dricka vanligt kranvatten.
Mm.
Därför att det känns ganska trist. Så testade jag detta. Och är numera helt såld på det själv.
Berätta hur det där fungerar då.
Nej, men du har en speciell flaska som du kopplar en podd till.
Mm.
Alltså ingen podcast, men en podd.
Nej, det fattar jag.
Ja, som helt enkelt gör en slags lukt eller doft till vattnet.
Mm.
Som gör att det smakar väldigt mycket bättre.
Okej. Okay. Mm. Ja, det där var ju en retorisk fråga. Jag vet ju hur det här fungerar, för att jag har en flaska själv.
Ja.
I morse så gav jag en flaska till min son.
Jaha. Blir han lycklig?
Ja, och så försökte jag förklara det här för honom. Men han är ju 5, så det gick inte. Det mynnade mest ut i pappa och jag päron i hjärnan nu.
Ja.
Men han gillade den i alla fall.
Ja.
Och han sa också, jag tycker den svarta flaskan är cool.
Ja.
Mm.
Och för alla oss som tycker det är lite trist med vanligt kranvatten, men som faktiskt behöver dricka mer, och det behöver vi väldigt, väldigt många, inte minst nu när det börjar bli varmare, så ska ni definitivt testa detta.
Verkligen.
Och nu är ju ett gyllene tillfälle, för att går du in på airup.se, så ger rabattkoden KINGSDAY 10% rabatt på ett köp hos Airup. Och rabattkoden är giltig till och med den 30/4. Och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men det behövs inget annat erbjudande. För att när ni väl har testat detta så kommer ni inse att oj, jag dricker mycket mer vatten. Oj, jag mår mycket bättre.
Yes. Air-up.se. Kings är rabattkoden och det är 10%. Och det erbjudandet är fram till och med den 30 april.
Vi säger stort tack till Airup.
Tack.
Rudzia vinner presidentvalet och Bielsa tackar ja och dundrar in.
Nej, alltså han kom ju inte oförberedd. Han kom ju inte och började från noll, utan han hade ju ägnat sig åt en ganska grundlig utvärdering av Athletic Club på alla nivåer.
Vi gick ju in i kilavsnittet att han var rätt glad i att titta på video.
Jo, det är ju liksom den anekdot som liksom oftast återberättas om hur han ska ha tagit med sig 2000 matchfilmer till VM 2002 och hur han skulle ha haft den allra största samlingen i världen av fotbolls-VHS-er.
Ja.
Och det är väl inte klarlagt ifall något av det här stämmer, men man hoppas ju att allt som sägs om Bielsa är sant.
Ja.
Och man blir ju glad av att höra Urruzia liksom berätta om innehållet i den övertalningskampanj som han ändå bedrev. För först så kretsade ju den just kring Athletic och deras ideologi. Men när väl Bielsa började närma sig ett ja, ja, då kom ju samtalen att bli mycket mer fokuserade på de sportsliga möjligheterna. Och där har ju Urruzia kommit med många fina skrönar om hur han vid upprepade tillfällen väcktes av Marcelo Bielsa som ringde in vid så här 00:45 på natten. Och det kan ju delvis förklaras av tidsskillnaden.
Ja.
Men det är ju ändå glädjande hur fullständigt Bielsa struntade i att respektera tidsskillnaden.
Ja.
För han fattade väl att det var mitt i natten för Urruzia. Men det fick lov att kvitta. För nu behövde Bielsa reda ut huruvida den 20-åriga försvararen John Arteneche från reservlaget kunde användas både som ytterback och som mittback.
Ja.
För Bielsa hade ändå sett tecken på matchfilmerna från reservlaget på att det kunde bli på det sättet. Och här behövde ju Urruzia kunna svara. För det här är ju någonstans ett test från Bielsa. Bielsa är ju väldigt mycket så att han inte bara väljer sin klubb och han väljer definitivt inte bara sitt lag. Han väljer ju även sin klubbpresident.
Ja.
Och här hade ju förmodligen den här juristen varit rätt chanslös. Men Urruzia som gammal storspelare, som fotbollsman, ja, men han hade både förmågan och för den delen även uthålligheten att lägga 1,5 timme mellan 00:45 och vad blir det, 02:15 på att prata om exakt vilka positioner som John Arteneche kunde tänkas användas på. Och när Bielsa väl hade accepterat, när Bielsa väl anlände till Bilbao, så kom det fram att han då hade närstuderat 97 av klubbens matcher. Hur många han bara hade skummat igenom, det vågar jag inte ens tänka Nej. På. Sen, jag vet inte, Bielsa skummar nog inte igenom någonting. Nej. Men 97 matcher med Athletic och deras reservlag hade han då närstuderat. Och där fanns det liksom väldigt intrikata och detaljerade färgscheman som man hade kodat in sina slutsatser i. Och det var ju liksom inte nog med att han hade kartlagt alla Athletic-spelare väldigt ingående och noggrant. Det var inte bara det där att ringa presidenten mitt i natten och snacka John Arteneche, utan naturligtvis hade ju Bielsa även kartlagt alla baskiska spelare, punkt, för att förbereda eventuell rekrytering. Och det är klart att det underlättas, det görs väl möjligt av att antalet basker ändå är begränsat, men det är ju flera hundra elitspelare vi pratar om här. Så ja, han hade gått igenom allt på sedvanligt ambitiöst maner. Och på sin första dag i Baskien så slår han ju egentligen bara klubban i bordet och meddelar att ja visst, nu är jag medveten om hur kontraktsläget ser ut och jag känner ju till att vi har avtal med alla de här spelarna. Men jag har ändå identifierat 7 killar i A-truppen som jag rätt och slätt inte har någon nytta av. Mm. Så de kan vi väl se till att göra oss av med på ett eller annat sätt. Och det här är då allt från dittills oprövade juniorer till åldermän på nedgång till ordinarie spelare. Att Atletic hade en ordinarie vänsterback som hette Kouikili. För övrigt gammal spansk mästare i grekisk-romersk brottning på U15-nivå. Han fick inte vara kvar. Det var i alla fall det som var beskedet från Bielsa. Att, vi har ingen användning av dig. Och Atletic är ju en ganska sentimental klubb. Atletic sätter pris på att ta hand om de sina. Så den här helt kompromisslösa och uppriktigt sagt ganska känslokalla hållningen var ju något av ett problem från allra första dagen. Det fanns definitivt de som tittade på Bielsa och såg hur han förde sig under den här första tiden och undrade, ja, men vad är det vi har tagit in och kommer det här egentligen ha några förutsättningar att fungera här i Bilbao?
Och efter den här katastrofala starten så är det ju dags för stormatch i Baskien. Derby. Ja,
det är derby på programmet, men redan dessförinnan faktiskt även en sorts tillfälle till lite respit. För Caparros Athletic hade ju givit Bielsas Athletic en typ av avskedspresent. De har då kvalificerat sig för Europa League. Och Athletic måste visserligen spela playoff för att nå gruppspelet. Och redan där hade det nog kunnat gå rätt jäkla illa. För de mötte Trabzonspor från Turkiet. Och i hemmamatchen blir det bara 0-0. Och det här ofärdiga och än så länge väldigt skakiga Athletic ska alltså till Trabzon för att spela retur i en typ av underläge. Det vette fan Nej. Om de kommer hem därifrån med ett avancemang. Men det hade varit lite rörigt i den turkiska toppfotbollen under den föregående säsongen. Och innan returen hinner spelas så kommer UEFA-beskedet att Fenerbahçe kastas ut ur Champions League av en rad olika anledningar. Och Trabzonspor blir helt enkelt uppgraderade och får ta deras plats och lämnar därför Europa League-playoffet. Så snarare än att behöva åka till den här plågsamt utmanande bortamatchen så blir det frisedel på VO in i gruppspelet för Athletic, och det behövde de. Ja. Väl där ställdes de mot Slovan Bratislava, Red Bull Salzburg och ett nyfinansierat PSG som just har fått tillgång till sina Qatar-pengar. Och Leonardo hade blivit sportchef och Javier Pastore hade köpts för sig sådär en halv miljard. Men när detta oljepumpade PSG kommer till San Mames så sjunker de. Athletic Bilbao spelar bra. Gamle Igor Gabilondo hämtar hem en drömvolley efter 20 minuter. Det är jävla snyggt. Det är lite avigt på ett sätt som är svårt att beskriva. Så även här får vi väl låta bilderna tala och publicera målet på www.kpodcast.
Ja, man måste kolla väldigt noga innan man fattar vad han gör. För han, det är någon sån här avig vänstervolley.
Ja, det är liksom ett inlägg som går för långt för honom egentligen. Men han lyckas hämta in den genom att liksom stretcha sig överlångt och på något sätt ändå få en bra volleyträff som får bollen att susa in i närmsta.
Alineaciones por parte del Athletic de Bilbao. Iraizón en la portería, vuelven los cuatro atrás. Iraola, Ekiza, Morevieta, Orteneche con Javi Martínez y De Marcos en el doble pivote. Susaeta, Gabilondo, Muniain en el enganche y arriba Fernando Llorente. Va a jugar Duché bajo palos. Qué bien ahora, uy, qué bien Llorente para De Marcos, pisa área De Marcos, el centro con la derecha, no llega Llorente.
¡Uy, qué golazo!
¡Madre de mi vida! ¡Qué golazo acaba de marcar el Athletic de Bilbao! ¡Impresionante! Se cae la catedral porque parecía que la pelota podía ser un milagro que entrara, pero cómo entró, como uno bus, la enganchó de volea según caía. Y qué golazo acaba de marcar el Athletic por medio de Gabilondo con la zurda. Cómo llegó ese centro pasado al que no pudo llegar Fernando Llorente. Increíble.
Och det är, ja, men ett jäkla fint avslut, men det är även ett jäkla fint anfall. Athletic spelar sig liksom loss till ett inläggsläge genom en massa snabba pass och överhopp och liksom vertikal fotboll. Och det upprepas sedan strax före paus när samma sorts anfallsmönster och löpningar ger ett inlägg från andra kanten som Markel Susaeta kan stöta in på halvvolley. Och det här blir ju ändå någon typ av första kvitto på att, ja men vad fan, det kanske finns något här ändå. För Athletic besegrar PSG, det är en skalp. Ja. Och de gör det dessutom utifrån just den här nya typen av anfallsfotboll. Okej, det är inlägg som ger målen den här gången också. Men det är liksom inte alls den typen av inlägg som Athletic brukade slå. Det är inte en lyra mot Llorente som ska nicka, utan det är då, ja, men snabba passningar efter marken i planens längdriktning som ger skruvade inlägg mot bortre stolpen där ytterligare en löpare kommer i fart.
I 110, och, ja, bara vräker sig fram. Ja.
Så det går verkligen att skönja tecken och tendenser i den här matchen mot PSG.
Har han inte börjat låta spelare spela på sina riktiga positioner också?
Ja, och lite mer. Ja. Liksom Iraola är tillbaka på högerbacken. Kaptenen får lira. Men Xavi Martinez är nog fan kvar som mittback. Ja. Och Oscar De Marcos, han får spela lite överallt för att han har sån otrolig löpkapacitet. Men trots då den här segern och den här respiten så är det ingen överdrift att beskriva baskderbyt på bortaplan i San Sebastian som en ödesmatch för Marcelo Bielsa och hela det här projektet. Och även här börjar det bra, för det är ganska snarlika pass- och rörelsemönster som ger Fernando Llorente möjligheten att vricka in 1-0 för Athletic. Men det är alltjämt en skör ledning och det finns en misstanke om att det är ett ganska bräckligt lag. och de går på en jäkla smäll när Real Sociedads Inigo Martinez dunkar in ett mål från egen jävla planhalva en timme in i matchen. Ja, det får man säga. Ja. Det är inte ett våda skott, utan det är fullt medvetet. Ja. Och tror ni inte på mig när jag säger det, så kan vi konstatera att en månad senare, ja, då gjorde samma Inigo Martinez ett ännu snyggare och ännu viktigare mål mot Betis borta från egen planhalva i sista minuten. Det var alltså två mål från egen planhalva på en dryg månad. Och det är ändå inte summeringen av Inigo Martinez höst för en månad tidigare. Då hade han lyckats klacka in, ja, men ett av historiens mer spektakulära självmål i en U21-landskamp. Alltså han klackar in en lobb på volley över David De Gea från 30 meter. Det är en omtumlande höst för Inigo Martinez.
Det låter som att den här hösten måste ut på Instagram, va?
Den ska ut på Instagram, ja. Och vi kan ursäkta oss med, vi kan liksom ha svepskälet att han ju faktiskt har lämnat Real Sociedad, att han spelar för Athletic Bilbao idag, ja. Och därför är högst relevant. Så Inigo Martinez kan vi kosta på oss att publicera ett Instagram-inlägg runt.
Men man behöver inget svep själv för att lägga ut sådana godsaker.
Det kanske är så. Det är jag som liksom tror att man måste förklä alltid publicistisk relevans. Vad bryr vi oss om sånt?
Ibland kan det bara vara kul.
Jag vet inte om publiceringen förenklas, om situationen förmildras i och med att det här drömskottet från halva plan inte kostar Athletic poäng, inte kostar Marcelo Bielsa jobbet, för Fernando Llorente som mer och mer, som växer mer och mer, som lär sig mer och mer om hur Bielsa kräver att han ska spela. Han avgör den här matchen med, ja, men en volley som ser riktigt fin ut vid första anblick. Kollar man närmare ser man att han träffar med smalben och benskydd.
Men det är ännu svårare skulle jag vilja säga.
Du menar att han gör det med flit?
Ja.
Där är jag inte säker nu.
Men att han gör det en gång senare under säsongen också nämligen.
Ja, alltså han är multifunktionell, den goda Llorente. Tottenham legend för övrigt. Men ja, det segermål han gör på gamla Anoeta i det här baskderbyt, det kommer visa sig väldigt viktigt, för här går det definitivt att prata om att peka på en vändpunkt. De behövde vinna mot Real Sociedad. De mådde bra av att besegra PSG några dagar tidigare, och på andra sidan av de här matcherna då ser plötsligt allt mycket ljusare och mycket tydligare ut.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Ja, det här var ju en vändpunkt och nu börjar Bielsa få grepp om det, va?
Ja, men precis. Nu börjar misstänksamheten mot honom släppa och möjligheterna att uppnå någonting börjar istället framstå som tydligare och tydligare. Det börjar liksom kännas mer rätt och mer naturligt. Och dagen efter den här derbysegern i San Sebastian så knackade på dörren till Santa Clara-klostret i Guernica. Och nunnorna där inne vågade först inte riktigt släppa in den där okända herren med buskiga ögonbryn och glasögon och argentinsk dialekt. Men när väl Marcelo Bielsa hade förklarat vem han var och vad han ville, så slutade ju eftermiddagen med att nunnorna hade lovat att be för både honom och för Athletic Club framöver. Och det här var ett löfte som de höll i samband med nästa match mot Osasuna. 15 nunnor bad för Athletic och Bielsa, och de rödvita vann över Osasuna med 3-1. Och i hemmamatchen därefter så slog de Atletico Madrid med 3-0. Och efter den här derbysegern så skulle de bara förlora en av de 13 matcher som följde. Och det var inte enbart nunnorna på Santa Clara-klostret i Guernica som släppte in Bielsa i både sina hem och sina hjärtan under den här perioden, utan det är här som han vinner baskernas förtroende. Och detta inte minst genom att han på ett så tydligt och självklart sätt väljer att ingå i lokalsamhället på lokalbefolkningens villkor. Bielsa syntes ofta vankandes av och an på stranden i Getxo nedanför den gamla väderkvarnen med huvan uppfälld som skydd mot regnet och vinden som piskade in från Atlanten. Och när han väl skulle därifrån till träningsanläggningen Letsema, då satte han ju sig i sin lilla vita Seat Ibiza snarare än, ja, det jag antar skulle kunna vara betydligt sportigare modeller. Ja. Och det spred sig också den här lilla anekdoten om episoden då en grupp barn väntade på honom för att få en autograf till sitt samlaralbum.
Just det.
Men Marcelo Bielsa vill inte ge dem det. Och då undrar man naturligtvis varför i hela friden inte. Jo, för att han hade en bättre idé. Och han förklarade för barnen att de skulle komma tillbaka till precis samma plats exakt ett dygn senare. Och när de återvände, ja, då hade ju Bielsa sett till att hela truppen hade signerat vart och ett av dessa barns samlaralbum.
Ja.
Och det kan kanske tyckas som en väldigt uttänkt grej just för att erövra lite sympatier. Men så funkar ju inte Marcelo Bielsa. Och det var inte så att han såg till att det här skulle uppmärksammas och exponeras. Det var inte så att han beordrade klubbens officiella fotograf att närvara och sen sprida den här episoden. Utan den blev ju återberättad organiskt av någon pappa och någon mamma som fick höra talas om det hela och sen började berätta till sina vänner och bekanta, och så växte och så växte och så växte det. Och det fanns ju 20, 40, 80 små vardagsbetraktelser med ungefär samma innebörd.
Ja, det sägs att han tog med barn till träningen så fick de förklara övningen. Sådär.
Jo, jag tror att det kom senare. Ja. Men absolut. Eller, jag tror inte det var så att han tog med barn till träningen. Men det är ju också en grej med Athletic att träningarna är ju öppna för allmänheten.
Ja.
Det här är inte ett lag som stänger in sig. Det skulle gå tvärs emot, ja, men deras syften och det de i grunden är. De är en klubb av och för folket, och naturligtvis har folket då rätt att komma nära. Och i och med att träningarna då alltid hålls inför publik, så ja, finns det då barn tillgängliga vid sidlinjen. Och i de fall då Bielsa bjöd ner dem för att dirigera träning, inte ens då var det frågan om liksom publicitetsstant, Men det är klart att tanken då var att i ännu högre utsträckning få folk att känna sig delaktig och inkluderade. Ja. Det var ju inte så att han nödvändigtvis kände att han behövde hjälp med träningen.
Nej.
Men ändå en sån där utmaning som Marcelo Bielsa behövde acceptera lite på tvärs mot sin egen instinkt. För skulle han välja helt fritt så skulle han ha noll åskådare på sina träningspass. För finns det tillstymmelse till möjlighet att skaffa sig fördelar gentemot en motståndare, då vill han ju ta dem.
Ja.
Men nu är det så här seden ser ut i Bilbao, och då är han klok och inkännande nog för att förstå att han måste ta den till sig.
Ja. Men barnen har fått sina samlaralbum signerade, och säsongen har börjat och de har börjat hitta rätt spelare på rätt plats. Ska vi gå igenom truppen?
Ja, men det är väl egentligen nu det är läge att gå igenom truppen, eller i alla fall första elvan, för efter en del trixande fram och tillbaka är det då först här, halvannan månad in på säsongen, som laget börjar sätta sig, som Bielsa hittar rätt på ett sätt som gör det begripligt och möjligt för oss att följa. Och här har han också resignerat inför att den 3-3-1-3-modell som han i grunden hade tänkt sig att använda inte riktigt funkade på den här spelargruppen. Så han har gått över till en sorts 4-3-3 eller en 4-2-3-1, om ni nu så föredrar, men definitivt ändå med en fyrbackslinje. Och ifall vi drar elvan som han i hög utsträckning skulle hålla fast vid oförändrad, då har vi ju definitivt 30-åriga Gorka Iraizoz i mål. En robust keeper från Pamplona som varit självskriven i 5 säsonger. Han hade haft lite utflykter, han hade varit en studs i Athletic och sen hade han lämnat och sen hade han kommit tillbaka. Men han kom först till klubben när han var 19 och kom sedan att göra 315 matcher för Athletics A-lag. Så han hade börjat bli en av alla institutioner i laget. Och en annan var ju definitivt högerbacken och lagkaptenen Andoni Iraola, som då hade behövt erövra Bielsas förtroende trots att han hade slagit sig in i den spanska A-landslagstruppen. Och som 29-åring var han lagets äldsta och mest erfarna utespelare som hade tillhört Athletic under lång tid. Han kom som 17-åring och skulle med tiden göra 510 matcher för Athletics A-lag. Det är fjärde flest i klubbens historia.
Bra, ja.
Och idag är han ju manager för Rayo Vallecano. Men innanför honom så återfann vi då en av lagets bästa spelare och en av dem som fick lov att underkasta sig en omskolning av Marcelo Bielsa. Och det är 22-åriga Xavi Martinez som då var världsmästare eftersom att han hade ingått i den spanska truppen i Sydafrika 2010. Och han hade bara spelat 20 minuter i den turneringen. Men strax innan Bielsa anlände till Bilbao så hade han åkt till Danmark som lagkapten och härförare för det spanska U21-landslaget. Och de hade ju även vunnit sitt EM. Ja. Så han hade status, Xavi Martinez. Han sågs av många som den självklara efterträdaren till Xavi, Iniesta, Busquets-generationen på ett spanskt landslagsmittfält. Och mot den bakgrunden är det inte helt givet att han bara ska gå med på att helt plötsligt spela mittback. Nej. För ja, där krävdes det helt andra saker. Där såg konkurrensen helt annorlunda ut. Där var hans position inte lika självklar.
Men är det för att Bielsa vill spela högre upp med backlinjen och att han behöver mer bollsäkra spelare där då?
Bolltryggheten är absolut en stor del av det. Han vill ju bygga spel bakifrån med en viss typ av öppnande passningar. Och där tyckte han Xavi Martinez var ett överlägset val. Mm. Och den bedömningen är ju rätt svår att ifrågasätta. Och Xavi Martinez var ju alltjämt ung. Han var bara 22 men hade redan varit 5 år i Athletic Bilbao. Kom som 17-åring, skulle göra drygt 200 matcher för klubben innan han flyttade vidare till ja, ännu större klubbar och ännu bättre chanser på ännu mer gyllene bucklor. Men om han var ja, men den bollsäkra, passningsskickliga mittbacken, så var hans kollega Fernando Amorebieta ja, men då komplementet. Hård jävel i baskisk benknäckartradition. Ja. Faktiskt född i Venezuela, men av baskiska föräldrar och flyttade tillbaks redan som 2-åring. Och han började sen spela för Athletic ja, men redan som 11-åring. Skulle göra 230 matcher för A-laget. Men hade någonstans alltid liksom ett stråk av något sydamerikanskt i sig och någon dragning och längtan till den kontinenten. Så han skulle då komma och spela landslagsfotboll för Venezuela och med tiden även flytta till den andra kontinenten för att representera både Independiente i Argentina och Cerro Porteño i Paraguay. Mm. Och det är fan coola klubbar, ska alla ha jävligt klart för sig. Och för att komplettera den ordinarie fyrbackslinjen så hade ju då Marcelo Bielsa hittat John Outeneche i reservlaget. Han hade fått försäkringar av presidentkandidat Urrutia om att han kunde spela vänsterback också. Och så fick det bli, trots att han var en oerfaren 19-åring in i säsongen. Hade såklart varit länge i Athletic, kom dit som 10-åring, vilket i grunden är när liksom akademin öppnas för barnen. Men lyckades sen aldrig riktigt bli den där institutionen, den där kulturbäraren som det annars finns så många av i Athletic. Det blev bara 75 matcher i A-laget för Outeneche. Och han skulle sen hamna i ja, men såväl Dundee i Skottland som i den australiensiska ligan. Och senast jag kollade så under
Polen,
ja, polska andra ligan.
Nedläggnika.
Ja, jag tror att du uttalat det rätt, men jag uppskattar ditt försök. Och, ja, men fortfarande aktiv där. Ja. Så vitt jag vet är det polska tvåan han ska spela sin fotboll i framöver.
Apropå sexiga klubbar.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Ska inte förringas eller underskattas.
Nej. Mittfält.
Ja, där var det ju i grunden tänkt att Carles Gyurpegi skulle spela. Erfaren 32-åring som redan gjort över 300 matcher för Athletic och som till sist skulle stanna på typ 370. Men han drog korsbandet ja, men ganska exakt där vi är nu i kronologin. Och det innebar att även mittfältet fick en väldigt ung och för den delen lite oerfaren prägel. Och Gyurpegis ja, men rätt raka ersättare blev 22-årige Anderito Raspe som fick ett stort genombrott det här året. Och han tillhör också dem som började i Athletics kantera så fort han fick som 10-åring och som skulle göra sisådär 250 matcher för A-laget. Och bredvid honom, det går knappt att säga bredvid honom, för Oscar De Marcos, han rörde sig dels över väldigt stora ytor genom sin löpkapacitet och han användes dessutom på många olika positioner när olika sorts behov uppstod. Men, ja, men ofta ändå som en omskolad innermittfältare med jäkla aktionsradie. lite ovanlig som atletikspelare eftersom att han faktiskt var invärvad. Inte en akademispelare utan köpt som 20-åring från grannklubben Alaves. Och när vi ändå är inne på Oscar de Marcos säsongen 2011-2012 så måste vi bara nämna att han skulle komma att bli odödlig i december då han stämplade sönder i matchen mot Real Zaragoza. Och sönderstämplade har naturligtvis andra fotbollsspelare blivit, men Oscar de Marcos fick den här stämplingen i skrevet. Mm-hmm. Och han spräckte alltså sitt skrotum. Han fick ligga kvar på sjukhus och sy 37 stygn i underlivet för bland annat då ett sönderslitet urinrör. Ja. Så det är en ganska pikant typ av skada.
Verkligen.
Men just legenden om Oscar de Marcos växte då med tanke på att han trots detta söndertrasade skrotum ändå spelade klart matchen.
Och det jävla,
var liksom en timme som han spelade då med dessa underlivsskador. Och ska enligt uppgift även ha varit jäkligt bra. Och det säger ju någonting om hans attityd och inställning och smärttröskel. Och där någonstans finns såklart en stor del av förklaringen till att han skulle komma och göra 340 matcher för Athletics A-lag. Och som tredje central mittfältare, som en kille som både kunde användas lite sittande eller box to box eller som mer av en nummer 10-spelare, ja, där fanns ett annat av de fåtaliga nyförvärven, alltså en invärvad spelare. Och då pratar vi om den då 21-åriga Ander Herrera.
Just det.
Och det är ju numera en rätt välbekant spelare, men en udda fågel i det här gänget, eftersom att det var inte nog med att han var invärvad, att han var köpt. Han var faktiskt inte ens fotbollsfostrad i Baskien, utan han var en produkt av Real Zaragoza, alltså en klubb och en stad mitt i Spanien. Men Ander Herrera föddes i Bilbao av baskiska föräldrar där hans egen pappa var en Lezama-produkt, alltså en fotbollsspelare utbildad i Athletic. Sen slog han aldrig riktigt igenom i Bilbao utan fick lov att flytta och hamnade i Zaragoza och fick därmed lov att uppfostra sin son som en bask i exil. Men nu återvände Ander Herrera till fädernes huset, föräldrastaden.
Men Herrera är väl än idag Zaragoza to the bone, tror jag.
Ja, han är väldigt engagerad i Real Zaragozas väl. Alltså, han är ju en av alla läktarkillar i det här laget. Ja. För så gott som alla andra har ju gått på Athletics matcher från barnsben, och det är liksom helt självklart, det är helt givet. Med Ander Herrera så har det blivit en kanske lite större grej för att det är lite mer ovanligt i andra fotbollsstäder, och det gjorde sig ett rätt stort nummer när han först slog igenom att oj, här kommer minsann en kille från läktaren, från kortsidan, som brukade åka på borta matcher. Och absolut, det är grymt med Ander Herrera, han är fantastisk fotbollsman, men det gjorde honom inte ovanlig i det här laget, utan så gott som alla hade vuxit upp med sin klubb.
Ja.
Det var bara det att Ander Herreras uppväxtklubb var en annan än Athletic.
Ja, men jag menar bara att det är Zaragoza i hans stora hjärta liksom. Ja.
Absolut, ja. Men hjärtat klappar även för pappas Bilbao och för Athletic.
Ja.
Och han skulle ju verkligen bli en fullträff som inrekryterad spelare, och för honom blev det ungefär 130 matcher för Athletic innan han lockades till Old Trafford och Manchester United.
Ja, och framåt.
Ja, där har vi, ja, men vi kan, om vi ställer upp det som en 4-3-3, så är Markel Susaeta högerbreddaren i fråga. 23 år, när den här säsongen började. Men i Athletic sen, ja, första dagen sen han var 9-10 år gammal och kunde börja i kanteran. Och jäkligt mångsidig och stryktålig högerytter. Skulle komma att spela 63 matcher den här säsongen, vilket var flest av alla i truppen. Men skulle totalt sett även komma att göra 507 matcher för Athletic, vilket just nu är femma i klubbhistorien. Ja. Och innanför honom då, Fernando Llorente. På många sätt ändå, ja, men den mest etablerade stjärnan i det här laget. För strålkastarljus hamnar alltid på en målskytt. Och Llorente hade gjort, ja, men mer, det var inte Messi eller Ronaldo, men han hade ändå gjort fler än 10 mål. Fyra säsonger i rad.
Han gjort 18 säsonger innan.
Ja, delad fyra i skytteligan. Och hade därigenom erövrat baskernas förtroende. Vilket ändå hade krävt en del. För Llorente hade väl kanske de svagaste baskbanden i den här startelvan. Han var född och hade sina barndomsår, ja, men i Spanien och blev enbart tillgänglig för Athletic i och med att han hade familjerötter i Pamplona, som även det är lite, så här, lite halvbaskien för de som, ja, men verkligen är renläriga. Och det där var alltid ett slagträ som Llorente kunde få i nacken. Det fanns liksom tendenser att när han inte ansågs sköta sig, när han inte ansågs prestera, ja, då var han minst en jävla spanjor. Ja. Men i det här skedet av hans karriär så var han extremt omtyckt och uppskattad för att han var så jävla bra och nyttig. Ja, ja, men herre jösses, han hade ändå bott i stan och spelat för Athletic sedan han var 11 år gammal. Skulle komma och göra 333 matcher, så det går nog allt att tycka att han hade spelat ihop till ett förtroende. Men han var någonstans ändå inte lika självklart upphöjd som grabben omedelbart bakom eller bredvid honom, den då 18-åriga Iker Muniain, som då var, ja, men den gyllene pojken, baskiens Messi.
Ja, jag tänkte precis säga att liksom, han fick Messi att se välväxt ut någonstans.
Ja, han var ju ganska liten och späd. Mm. Och det förstärkte känslan av att han var så väldigt ung. Och han hade kommit till Athletic som 12-åring, men sen debuterat i A-laget i en tävlingsmatch redan som 16-åring. Och det gjorde honom till Athletics yngsta spelare på 94 år.
Det måste ha sett ut som ett litet barn, ja, som spelade
det. Ja, så var det ju. Ja. Och någonstans tog även liksom hela basken ansvar för att beskydda och uppfostra den här guldgossen. Finns den där historien om hur han under den här perioden försökte komma in på någon nattklubb. Just det, ja. Och utifrån en släng av någon sorts ungdomlig hybris till sist liksom hade sagt till den barska dörrvakten: ja, men vet du inte vem jag är? Och dörrvakten: jo, jag vet precis vem du är, och det är därför du inte kommer in. För du heter Iker Muniain och du spelar för Athletic och du är bara 17 år gammal. Så gå nu hem och lägg dig för helvete, för vi behöver dig på andra ställen än detta. Och ja, Iker Muniain, han är ju, när vi spelar in detta, fortfarande bara 29, ja, men även fortfarande kvar i Athletic. Och jag tror att han stannade på 499 matcher när vi gjorde bokslut för säsongen 2021-2022. Men frågan är om han inte kommer gå förbi den gamla målvakten Iribar och hans 614 matcher och bli den mesta Athletic-spelaren någonsin framöver. För den där lilla pojken, ja, han har blivit fostrad väl och han har vuxit till sig och han kan mycket väl bli den största de någonsin har haft.
Ja.
Goal! de Iker Muniain para poner el 3-1 en un partido loco, loco.
Vad andra du vill nämna i truppen?
Alltså det var väldigt mycket en elva som fick förtroende. Men absolut, jag vill väl även nämna till exempel 22-årige Mikkel San José som var komplementspelare den här säsongen men som skulle komma att göra typ 400 matcher för Athletics A-lag.
De gör rätt många matcher.
Det är onekligen en av de sakerna som jag vill att du ska ta med dig från den här truppgenomgången. För dels preciserade jag alla spelares ålder av en anledning. Och den anledningen var ju att det var ett väldigt ungt gäng. Ja. Det var bara två spelare äldre än 26. Och det var målvakten och högerbacken. Men därtill tjatade jag ju mig igenom alla de här totalsiffrorna över antal matcher. För att illustrera ja, men hur trogna Athletics spelare tenderar att vara en klubb och för den delen en sak. För det är också en grej som särskiljer dem. Att de utgår från en övertygelse om att det är viktigare att behålla talang än där att rekrytera den. Ett bra transferfönster för Athletic är ett transferfönster där inget händer. Och den idén gör dem ovanliga inte bara i en fotbollskontext utan utifrån någon form av övergripande samhälleligt synsätt. För jag såg en undersökning som hade gjorts av den amerikanska arbetsmarknaden och de hade då riktat in sig på ungdomar mellan 16 och 35. Och det är ju brett räknat samma åldersspann som ja, men de här fotbollsspelarna befinner sig i. Och vet du hur lång liksom, snitttiden är för en period på en och samma arbetsplats för den här gruppen? Hur länge stannar de på ett jobb?
5 år.
1,6 år.
Aha.
Det är tydligen den genomsnittliga tjänstgöringstiden på en och samma arbetsplats nu för tiden. Och
är det så, i USA?
Ja, är det så det ser ut i USA så kommer det hit 5 år senare.
Ja, ja.
Men jag liksom, jag blir inte chock, jag känner ju igen tendensen. Det är ju ett samhälle som uppmuntrar och nästan till dyrkar förändring och idén om någon typ av självförverkligande därigenom. Ja. Liksom förr i tiden så fanns det ju något fint i liksom guldklock. Du kvitterade ut efter 25 års tjänstgöring på en och samma arbetsplats och jag är ju själv uppvuxen med den ganska liksom klaustrofobiska idén om att du går ner i gruvan när du är 18 och sen kommer du inte upp förrän du är 65. Och liksom
låter lite dystert.
Ja, men det behöver inte värderas nödvändigtvis, men just den här förändringen i hur det brukade vara och hur det har kommit att bli. Den tror jag är väldigt relevant utifrån en hel rad olika typer av analyser. Men i just det här fallet så är det ju värt att peka på just för att Athletic tänker annorlunda, fungerar annorlunda, eftersträvar andra ideal och andra utfall.
Och också att förhållandevis för den här klubben så betalar de ganska bra lön också.
Ja, alltså de har ju resurser. Det kan absolut vara värt att betona ifall det inte redan är klart att Athletic är ju ingen liten klubb. Det är inte ett byagäng från en fattig del av världen som måste vända på varje krona och spelar inför en snittpublik på 8200, utan det är ju en bjässe som säljer ut en arena med 50 000 platser lite drygt vecka efter vecka och som såklart har starkt, starkt stöd av ett näringsliv i en region som numera är ganska välmående.
Ja, och sen så, de kan ju inte köpa så mycket.
Nej, det är klart
det är att... Det är inte sådär, ja nu köper vi den här.
Det är ju delvis av nödvändighet, men för att det här ska hålla ihop så måste det ju gå i båda riktningar. Det spelar liksom ingen roll hur mycket Athletic vill behålla sina spelare ifall inte spelarna köper in sig.
Nej.
Och det är ju det mest anmärkningsvärda, att i dessa tidevarv av 1,6 år på den ena arbetsplatsen innan du byter, i denna fotbollsvärld där du har en hel agentindustri som manar till klubbbyten och karriärsklättring vid varje givet sign-on-bonustillfälle, ja, då är det rätt svårt att begära att 23-åringar med drömmar och ambitioner och möjligheter ska välja att avstå från mer lukrativa kontrakt i någon mer exponerad klubb i någon annan del av världen för att stanna i Bilbao.
Ja.
Det kräver mycket, och det kräver nog precis den här liksom mänskliga investeringen i, ja, men ungdomar från den första till den sista dagen. Du måste ju få de här fotbollsgrabbarna, de här fotbollstjejerna, att verkligen värdesätta Athletic och klubbens vidare betydelse. Och det är klart att i någon mån kan du ju göra det genom att bara höja lönerna lite mer. Men även om Athletic betalar bra, så är de inte i närheten av att betala bäst.
Nej.
Inte heller detta är en ekvation som förklaras av pengar, för då går den inte ihop, utan det här är en modell som bara inte kretsar kring att köpa och sälja, utan det här är en modell som utgår ifrån kontinuitet i ordets sanna och på många sätt vackraste bemärkelse. Och det kanske inte låter så lockande i denna tid att gå ner i gruvan när du är 18 och komma därifrån när du är 65, men det kan faktiskt framstå som tilltalande och fan till och med ärofyllt att gå in på Letsama och in till Athletics akademi dagen då du fyller, säg, 10 år, och sen växa och utvecklas i den miljön och komma hela vägen upp i A-laget och därefter bli kvar på San Mamés tills du har gjort 500 matcher och ska fylla 35 och ska avsluta din karriär.
Jo, det håller jag med om, men det är ju viss skillnad med det än att gå ner i gruvan när du är 18. Det får vi ändå komma överens.
Jo, absolut. Ja, men det är just det som ändå Athletic gör så jävla bra, att de lyckas begripliggöra den skillnaden.
Absolut.
De lyckas ju få oss att förstå att det här är inte ett straff.
Nej.
Det här är ingen jävla tvångskommendering, utan det här är ett hedersuppdrag som du ska känna stolthet i att försöka genomföra.
Ja.
Och det blir ju bara tomma floskler ifall du inte kan fylla de orden med mening. Men det kan ju fan Athletic.
Gå med mig bakom skuggor, ser du solen, och när du tvivlar
här podcasten är producerad av Perfect Day Media.